Hej och välkomna till Dissupodden.
Det här är Livia.
Och det här är Oliver. Idag ska vi prata med Ylva, hur uttalar man ditt efternamn?
Skön.
Ylva Skön, som är specialpedagog, rådgivare, talperson och för då SPSM, som är en förkortning av Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Stämmer bra det.
Mm. Hej.
Hej.
Kan du berätta till våra lyssnare lite kort om vad du gör eller vad ni gör på SPSM?
Mm. Det kan jag försöka göra. Vi är en ganska stor myndighet och det är väldigt många som arbetar hos oss med lite olika typer av tjänster och så. Men man kan säga att i stort så arbetar vi alla för att barn, unga och vuxna ska nå målen för sin utbildning.
Mm.
Och det oavsett funktionsnedsättning då, alltså en likvärdig utbildning.
Mm.
Och vi är ju en myndighet så vi får ju vårt uppdrag från regeringen och vi ska ju verka för att ge stöd till förskolor och skolor. Och man kan säga att vi har som fyra stora områden och ett av dem är specialpedagogiskt stöd. Och det är där jag befinner mig som rådgivare då.
Mm.
Och det är ett av kärnuppdragen kan man väl säga, det är ju att möta förfrågningar från skolorna om olika typer av funktionsnedsättningar. Och sen jobbar jag också en hel del med kurser och webbinarier som skolor och personal kan ansöka om eller anmäla sig till, och det är kostnadsfritt. Och sen är det andra som jobbar med att utveckla läromedel, vi fördelar statsbidrag och sen så bedriver vi specialskolor. Så det är lite olika delar.
Det är stort brett mycket,
ja,
mycket att göra.
Ja.
Men du är ju rådgivare. Vad för slags frågor får du och vilka frågor får du oftast?
Ja, jag jobbar ju tillsammans med flera andra naturligtvis. Och vi har ju alla olika fördjupningar kan man säga inom olika funktionsnedsättningar. Det kan vara NPF och det kan vara synnedsättning och hörsel.
Mm.
Men jag jobbar ju mycket med att ha fördjupning inom läs- och skrivundervisning. Och kanske framförallt läs- och skrivsvårigheter, dyslexi.
Ja.
Och de frågor, alltså om man tar de yngre åldrarna, jag får ju frågor från alla årskurser kan man säga. Men för de yngre åldrarna så handlar det ju ganska ofta om elever som har kommit en bit på lågstadiet, kanske i slutet på årskurs 1 i årskurs 2, och så fungerar inte läs- och skrivinlärningen. Det är något som haltar.
Mm.
Och då kan vi ju få frågan från lärare, men man kanske vill bolla, gör vi rätt? Eller vilken metod ska vi använda? Hur ska vi göra för att eleven ska komma igång? Och det finns ju inte något så enkelt råd eller svar.
Nej.
Men någonting som vi alltid eller oftast brukar prata om i de ärendena, det är ju att det är viktigt att luta sig mot evidens, vad man ser i forskning. Och då finns det ju en metod som är superviktig när man undervisar i läs- och skrivning. Och det är något som kallas för phonics, eller ljudningsmetoden, om ni kanske har talas om den.
Nej, men du får gärna berätta lite vad det är.
Ja, alltså den bygger på att man väldigt systematiskt och väldigt strukturerat arbetar med att lära sig kopplingen mellan ljud och bokstav.
Ja. Mm.
Alltså det här att S, att man inte kan säga S när man ska ljuda ut ordet sol, utan att man måste veta att S är kopplat till ljudets.
Mm.
Så det är grundprincipen och sen så utvecklar man det där då.
Mm.
Mm. Och om det är en elev som har läs- och skrivsvårigheter så är det här det här är ju nästan en nödvändighet, men det är ju lika bra för alla, så det är väldigt viktigt. Och är det någon som har väldigt svårt, då måste man göra det mer intensivt.
Ja.
Man kanske gör det i vissa perioder och man kanske och man måste också göra det individuellt i vissa fall.
Ja.
Och det ska vara en pedagog då som är utbildad och kan mycket om läs- och skrivsvårigheter och läsinlärning. Så lite där rör vi oss när det handlar om lågstadiet skulle jag säga, förskoleklass, lågstadiet. Och ja, jag pratar mycket, vill ni att jag ska ta något exempel från högstadiet, alltså från mellanstadiet?
Ja, men högstadiet kanske?
Ja, och det är ju förstås också många olika, men det som märks när man kommer till högstadiet, det kanske ni också känner igen, att då går man ju från att man lär sig att läsa på lågstadiet, alltså själva tekniken, det här jag beskrev med kopplingen, och från mellanstadiet egentligen uppåt så övergår man ju till att använda läsandet för kunskapsinhämtning.
Och
då blir det ju väldigt stökigt om man har svårigheter med med just läsning och skrivning. Så då brukar vi ofta faktiskt få frågor omkring också läsning, men framförallt skrivning. Mm. För det är lite mer komplicerat än läsning, kan man säga.
Ja.
Och när vi får de frågorna, då hamnar man ofta i att prata om men vad är det som kan kompensera för det här? För det är ju så att elever som har någon nedsättning har ju rätt till kompensation, och det är ju enligt skollagen. Och det här är också en del av vårt arbete, att arbeta för elevers rättigheter.
Ja.
Och då handlar det ju ofta om digitala verktyg, talsyntes, tal till text och i olika grad.
Mm.
Och sen en viktig sak som jag själv tycker är bra att prata om, det är ju att prata om men vad är syftet med läsning? Det är ju egentligen att återskapa och förstå ett innehåll och hur verkligen man sen gör det. Det varierar ju på vad man har för förmåga. Och samma sak med skrivning då egentligen, att vad är syftet? Det är ju att kommunicera och liksom föra ut sina tankar och idéer. Och det tycker jag är en viktig grundprincip när man pratar om det här med svårigheter och hur man kan kompensera för det.
Och du har tagit upp några tecken på hur man kan märka som lärare på om en elev har skriv- och lässvårigheter.
Ja.
Men finns det för att jag kommer ihåg när jag gick i skolan så brukade jag försöka inte läsa högt för läraren, för att jag skämdes lite eller jag kände jag vill inte göra fel.
Försöka gömma det lite.
Ja, exakt. Finns det några så här tecken man kan märka som lärare som kan visa att den här eleven faktiskt har läs- och skrivsvårigheten fastän de inte kanske läser skriver eller säger
Ja. Ja, det är ju lite subtilt, men det är ju, jag känner igen det du beskriver från när jag själv var lärare, att man kanske hittar strategier och då gäller det ju att vara uppmärksam som lärare, för man blir ofta duktig på det där, och det är ju i och för sig är ju det en förmåga som är väldigt värdefull att ha med sig framåt i livet. Alltså det här att om man arbetar i en grupp till exempel så kan man få stöd med läsandet och skrivandet, men man kan spruta idéer. Alltså man behöver nästan höra eleverna läsa högt, och särskilt i de yngre åldrar, men även upp, så att man på något vis, utan att man utsätter dem för det i klassen. Alltså man måste få koll på det. För en elev som läser högt för en själv då som lärare, där hör man, alltså man hör ju väldigt, väldigt snabbt. Och man ska också vara uppmärksam på sådana tecken som du beskriver där, Oliver.
Ja, men varför är det viktigt för dyslektiker att få hjälp tidigt?
Ja, det är ju otroligt viktigt förstås. Och det är ju för att barn när de börjar skolan, de är ju så medvetna om att det är det här man ska lära sig från start. Man ska lära sig läsa och skriva, och barn är också otroligt uppmärksamma och ser ju direkt och märker ju själva om man inte hänger med i samma takt som sina kamrater. Och det går ganska snabbt att det påverkar både självförtroendet och självkänslan.
Ja.
Och då får man en osäkerhet och man tvivlar på sig själv, och då vågar man inte pröva. Och här gäller det ju att, och får man då inte rätt typ av hjälp, vi brukar prata mycket om forskning och evidens när man ska göra insatser, då riskerar det ju kanske faktiskt att bli sämre, för att man jobbar kanske jättemycket, man kanske håller på mycket, men man kanske gör det på fel sätt.
Verkligen.
Och får man inte resultat, då tänker man ju att men det är mitt fel.
Ja, men det är som jag och Oliver. Oliver fick jättetidigt och jag fick jättesent. Så vi är två helt olika.
Ja, just det. Vad spännande.
Men för mig, ibland så tänker jag att det skulle varit underlättat hela min skolgång om jag fick den tidigare.
Ja.
Skulle jag kunna fått hjälp och inte känt mig dum och så som jag gjorde i perioder. Men sen å andra sidan så har jag ju nu hittat mina sätt som jag har behövt kämpa fram, och därför är det ganska lätt för mig ändå.
Mm.
Men verkligen skulle uppskattat att ha fått den tidigare ändå.
Ja.
Jag tror verkligen det är viktigt.
Jo, nej, men jag är väldigt glad över att jag fick den tidigt, för att det var under hela, i alla fall lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet tiden fick jag ju mycket hjälp. Och sen då gymnasiet så har det blivit lite mindre för att det är ett stort gymnasium med så här, inte så många specialpedagoger och liksom många elever.
Mm.
Läraren måste ta hand om en lite kanske för stor antal elever för att kunna liksom en och en gå igenom lite hjälp som den individen kanske som till exempel jag med dyslexi har. Men kan du berätta lite mer om specialpedagoger och speciallärare, vad de liksom gör och kanske hur föräldrar ska kunna kontakta sådana specialpedagoger som du är ju liksom en specialpedagog, hur de ska liksom kunna kontakta och få hjälp för sina, att sina barn ska kunna liksom få den hjälpen de behöver.
Ja. Ja, men jag försöker lite. Det finns ju två, alltså det här specialpedagog och speciallärare, och det kan ju vara lite oklart ibland när man inte är inom yrket så att säga, jag vet vad det är för skillnad, och vill ni att jag beskriver lite skillnaden?
Jag tänkte fråga det nu.
Ja.
Bra du kan förklara.
Ja, jag ska försöka. Ja.
Ja.
Specialpedagog och speciallärare, det är ju liksom en avancerad utbildning. Mm. Och då måste man ha en lärarutbildning i grunden. Men om man går speciallärarutbildning, då ingår det alltid en slags specialisering eller inriktning. Så man kan gå antingen språk, läs och skriv eller matematik. Och då får man ju en inriktning mot det. Så de speciallärarna som har gått språk, läs och skriv, de är ju specialiserade på till exempel att möta elever med dyslexi och läs- och skrivsvårigheter. En specialpedagog, man har inte den där specialiseringen, och så att det är väl kanske mer det här att man ska lära sig att se lite mer organisatoriskt och se på lite större nivå, att man kanske tittar på men hur ser det ut på vår skola?
Mm.
Hur har vi liksom lagt upp undervisning, stödet och kanske det yttersta stödet så att säga, specialundervisningen, fungerar det? Är det någonting vi behöver skruva på? Så att man har mer den rollen. Men sen är det ju förstås så att specialpedagoger kan ju ha liksom vidareutbildat sig själva. Jag till exempel var ju väldigt intresserad av det här med läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, så jag riktade in min uppsats mot det, och sen har jag ju gått mycket utbildningar, för man har ju det här grundläggande specialpedagogiska utbildningen, så kan man väl säga.
Ja.
Mm. Borde det finnas specialpedagoger eller speciallärare i alla skolor, tycker du?
Ja, det är ju faktiskt framskrivet också i skollagen att det ska finnas specialpedagogisk kompetens och att alla elever som är i behov av stöd ska få det.
Ja.
Och då är det ju skolans ansvar att se, men vad är det för behov den här eleven har och hur kan vi möta det? Har man många elever med dyslexi eller en elev med dyslexi som har, man ser att de har specifikt det här behovet, då måste man ju se till att man kan möta det.
Mm.
Det är väl ungefär så jag kan svara på den.
Ja, vi har ju träffat olika lärare och elever från olika skolor och vet att stöd kan variera extremt mycket. Varför blir det så?
Ja, det är också en
stor bred fråga.
En stor bred fråga, men bra fråga naturligtvis. Och i grunden beror det ju på att alla skolor ansvarar ju för att själva organisera sitt stöd helt enkelt.
Mm.
Och Sverige är ett stort land. Det ser olika ut. Man har olika förutsättningar i en storstad mot en liten kommun uppe i Norrbotten kanske.
Mm.
Så därför finns den här friheten. Men i grunden så finns ju alltid skollagen som man återkommer till. Och det är ju väldigt viktigt att elever har rätt till det stöd som de är i behov av. Det är en sån här viktig formulering som jag tycker att det är bra att alltid återkomma till.
Ja.
Så då får man liksom se till att ordna det. Har man inte en specialpedagog anställd på skolan, man kanske inte har resurser till det, så måste man ändå se till att man får tillgång till det när det behövs.
Mm.
Och jag själv har ju varit med om många så här vikarier som kanske inte liksom så här fullt medvetna om vad dyslexi är, läskrivsvårigheter liksom, och kanske inte fullt är hjälpsamma såklart.
Mm.
För många vikarier är det bara en eller två lektioner man har, men det är ju stor vad ska man säga, en stor, det blir mycket till slut liksom. För jag har haft flera vikarier och också lärare som också liksom inte riktigt fullt fattat.
Exakt, och lägga ihop alla de här vikarierna och lärarna och förklara för dem, då blir det ju väldigt, väldigt många med.
Exakt, och hur ska de liksom, skulle de kunna öka sin kunskap i dyslexi, eller om dyslexi?
Ja, absolut. Det går ju absolut att öka kunskapen. Och då tänker du på specialpedagogisk funktion eller lärare?
Lite mer om så här knep, hur man ska kunna liksom hjälpa elever med dyslexi. Om det finns någonting som antingen lärare eller skolan kan göra som liksom kan bara hjälpa, förenkla det lite. För att man kan inte liksom lära ut det som specialpedagoger vet. Men om det finns några liksom så här knep som kanske enkla tips som vikarier och lärare som skulle kunna ta med sig liksom.
Jag tänker att för att det ska kunna fungera så behöver man liksom ha en struktur på skolan. Man måste ha tänkt i förväg och vägt in det här. Man vet att det faktiskt är ungefär 5-8% av befolkningen som har dyslexi.
Mm.
Och då är ju det, ja men man kan ju räkna med kanske ungefär 2 i varje klass. Och då ska man ju se till att det här finns liksom inbyggt i systemet. Att det kanske finns på gruppnivå att det finns talsyntes inbyggt i alla datorer. Så att det finns tillgång till det, att det är rutin på att när man delar ut en stencil så ska den finnas digitalt så att elever med dyslexi kan använda talsyntesen för att lyssna på den.
Mm.
Lite sådana saker. Men det måste finnas, det ska inte liksom uppfinnas då när det är akut, utan det ska finnas en plan. Jag tror det är, och då ska man ta hjälp av någon som har kunskap om både organisation och också om själva funktionsnedsättningen, dyslexi, så man vet vad det är som krävs.
Det är många besvikna föräldrar som kontaktar oss eftersom deras barn inte får extra stöd i skolan eller anpassningar. Och det berättar också att det inte fungerar för deras barn i skolan. Hur kan föräldrar samarbeta med skolan för att förbättra situationen för sitt barn? Har du något?
Ja, det är ju en jättebra fråga. Och den är
ännu en bred.
Ja, men den är så viktig. För om det är någonting man vet och ser i studier så är det ju att när samarbetet fungerar mellan skola och hem, vårdnadshavare, men också mellan skola och elev, då blir ofta anpassningar och stöd väldigt bra. Och det ligger ju mycket på skolans ansvar att se till att det här samarbetet fungerar. Men det finns lite olika saker som jag tänker att lärare har ju väldigt mycket att göra under en arbetsdag. De är ofta väldigt pressade. Så att det är ofta bra det där att man kan samtala om, kan vi bestämma en tid? Alltså att man lite schemalägger regelbundet, att man kan träffas, för då blir det också mindre trösklar. Och sen skulle jag också verkligen varmt rekommendera att man pratas vid per telefon om man inte kan ses den där timman i veckan eller vad det nu är, eller 30 minuter. Och undviker så långt det går att ha mejl, konversation, i alla fall när det är sådana här frågor som man är lite upprörd över eller,
ja, kunna diskutera bättre istället för
det blir så lätt missförstånd i de här mejlen.
Alltså,
ren information, det är ju superbra, för då vet man att den kommer fram. Men det där är jätteviktigt, att man pratar med varandra och med eleven.
Absolut,
det är ju, det får man inte glömma bort.
Nej. Och hur skulle en lärare kunna anpassa sina lektioner för dyslektiker eller folk som har svårt för att läsa? Har du några liksom bra tips till sådana lärare som vill förbättra liksom?
Ja, alltså vi på SPSM pratar ju väldigt mycket om den här tillgängliga lärmiljön. Och att man liksom från början, och där kanske kommer lite specialpedagogarbete då, att man riggar från grunden. Att man ser till det här, jag var lite inne på det här, finns det kommunlicenser för talsyntes, så att man inte ska behöva göra särlösningar eller att man ska behöva känna att man alltid ska vara besvärlig och fråga efter. Man ska se till att det finns kompetens hos lärarna också omkring de här verktygen. För det är inte bara att sätta en dator i handen på en elev, utan det, det är också någonting som man vet och ser, att när lärarna och många då har kompetens omkring det här, så är det lättare för eleven. Så det är lite sånt på sådana här allmänna saker, som att man kanske gör tankekartor tillsammans på tavlan, att man har möjlighet att fota av anteckningar så man slipper skriva och försöka tänka på stavning och så missar man allt innehåll. Alltså såna och att man också tänker på när man gör såna här saker, att man pratar om det i lärarkollegiet, att man gör likadant på alla lektioner.
Ja. Mm.
Så att det inte blir, hos den här läraren så är det så här och så att det är olika. Det är sådana där viktiga saker, att få strukturer omkring.
Så att det inte blir för rörigt.
Ja, ja. För då är det mycket lättare både för lärarna men framförallt för eleverna att veta att det är en förutsägbarhet i det. Sen finns det ju olika saker mycket, alltså att man kan ha sådana här skrivmallar och lite sånt som alltid är tillgängliga och den delen.
Mm. Nu tänkte jag gå över till en lite känsligare ämne kanske. Elever med dyslexi och andra diagnoser kan även kämpa med psykisk ohälsa. Vad är viktigt att tänka på som lärare då?
Ja, då är det ju otroligt viktigt, och det är det ju hela tiden, det här med relationen.
Ja.
Att man skapar relation, för det är ju grunden för att man ska få kunna utveckla sin undervisning och nå eleverna. Och också att det finns någon på skolan, det kanske är läraren, men det kanske också är någon annan person som har en relation där eleven känner att man både kan och törs och vill och vågar ta kontakt med om det är någonting som inte är bra.
Nej, exakt.
Och det är också viktigt att läraren signalerar till skolans elevhälsoteam, där det finns kurator och psykolog. Men det här, om man pratar om elever med dyslexi, så är det också väldigt, väldigt viktigt att man hela tiden kommer tillbaka, tycker jag, till kärnfrågan. Har man tillgodosett rätt stöd och anpassning? Alltså för det är så stor risk att det här självförtroende och självkänslan blir låg, och då kan det sätta igång saker. Sen kan det ju vara andra saker naturligtvis som andra personer eller funktioner behöver möta upp eleven med, som en psykolog eller kurator som jag sa. Men att verkligen också se till att har vi hjälpt den här eleven med läsning och skrivning?
Ja. Jo, men jag tog upp det innan, det här med att läsa högt inför klassen.
Ja.
Jag brukade ju tycka att det var liksom, det var det värsta som fanns. Liksom. Jag hittade varenda sätt för att inte behöva läsa högt. Och om det är någon liksom elev som inte har något val och som behöver göra det varenda gång, som har dyslexi, det blir ju liksom jobbigt.
Mm.
Man slutar tänka på lektionen och börjar tänka på en enda grej, och det är liksom inte behöva läsa upp.
Mm. Och jag blev faktiskt utbränd när jag gick i nian, och det var ungefär under den perioden jag ville börja utreda mig. Sen fick jag ju min diagnos i ettan i gymnasiet tyvärr. Jag ville börja i åttan, men så i nian så blev jag helt utbränd, och jag förstod inte varför var skolarbetet så jobbigt. Men i efterhand, när jag pratat med psykologer så har de kopplat det mycket till att jag inte visste att jag hade dyslexi, och att jag inte visste att jag hade svårt för saker, utan jag trodde bara att man behövde kämpa så mycket för att klara skolan. Så det är en viktig fråga. Jag vet att det är många som har hört av sig som inte mår så bra i skolan och har koppling till dyslexi eller andra diagnoser.
Och vår tid har börjat ta slut. Finns det något mer som du skulle vilja säga till vår lyssnare som vi kanske inte sagt nu under podden?
Nej, ni har ju frågat väldigt bra frågor, men jag vill bara betona det än en gång, det här med att men du som har dyslexi, att man har rätt till stöd, och det här med skolans kompensatoriska uppdrag.
Verkligen. Ja, men stort tack Ylva för din medverkan och allt du delar med dig om idag. Vi hoppas att ni som har lyssnat på detta avsnitt fick mycket bra med er. Och om någon skulle vilja komma i kontakt med dig Ylva, hur gör man det bäst då?
Ja, vi är ju många i hela landet som arbetar med de här frågorna. Så att jag skulle nog nästan rekommendera att man kan ta kontakt med vår tjänst som heter Frågan rådgivare. Man kan skriva in i ett formulär eller lättast kanske är att ringa. Och då får jag nästan kika på, vill ni ha telefonnumret här?
Ja.
Direkt i sändning, för jag är lite svårt att komma ihåg.
Sikro. Fram i anteckningsblocket nu, skriv ner.
Då är det 010 473 50 00.
Perfekt. Ja, tack till dig som har lyssnat. Har du idéer på vem vi ska intervjua eller har du frågor till oss så kontakta oss på hejsnabbla@ftb.se. Följ oss gärna på Instagram, Dyssepodden, och TikTok, Dyssepodden. Och vi finns där poddar finns.